Hej och hjärtinligt välkomna till Videospelsklubben. Det är jag som är Stefan Gassimalukanse och med mig har jag Lenny Cyborg 2003 Adam Syk.
Superpeppad på en stol vid en dator.
Och Fredrik Ratpack Cederqvist.
Det är jag det.
Nu kör vi. Ja, det har blivit avsnitt 116 och retrospelet The Guardian Legend till NES, eller Guardic Gaiden till Famicom.
Om man det säger. Ska avverkas som fasen senare i avsnittet.
Ja, typ. Lite, vi tipsade förra veckan, och kan jag tipsa lite till. Spelturisterna har släppt en ny videoserie med Guelmin och Skägget.
Sök
på det på YouTube, för att jag kommer nog inte komma ihåg att länka till det.
Jag såg... Det här, men vad handlar det om? Eller vad är konceptet?
Konceptet är att de på något sätt pratar om spel i någon typ, jag vet inte. De håller nu på att arbeta ut där.
Turister bland spel.
De pratar om spel. Jag vet inte om just turist... de har ju såna här safarihattar på sig, det räcker väl?
Jag tänker på sällskapsresa.
Ja, men det...
Massa pinsamma situationer.
ni vill ha några sketchprogram då, eller?
Ja, jag vet inte riktigt vad vi skulle tagit vägen med
Guelmin
den tankegången.
Guelmin hade ju gjort sig som Stig Helmer lätt.
Ja, det hade han i sig. På tal om Guelmin så lyssnade jag på spelklassiker musik, som man också kan lyssna på, spelmusikpodcasten som kommer varje måndag. Och här säger Guelmin någonting om att Inafune skapade Megaman, eller vad. Nej, det var inte riktigt så illa, men...
Oj, och det vet jag hur du går igång på med.
Nej, de pratade om Megaman 5 faktiskt, och då pratade de, jag vet inte om det just var Guelmin, om det var Hiro, men de sa någonting om att Inafune låg bakom Megaman 5 till Game Boy. Ja, han var producent. Det är så här, han designade karaktärer i de tidiga spelen, sen blev han producent. Så jag tror aldrig han har varit direkt skapande grundare eller som director i något Mega Man-spel, förutom nu ska vi se det här spin-offen på Mega Man Legends. Vad heter det? Finns det ingen sån? Med den här,
Ton Boll roll någonting.
Ton Bon någonting, ja. Trouble, Miss Maker, något sån där skit. Det har han gjort själv. Men jävla Inafune. Och Mighty No. 9. Det står att han är creative lead eller något sånt. Men det är konstigt att creative lead är den som typ de visar videos emellanåt när han kommer upp och testar vad de andra har gjort typ. Han har ju ritat någon karaktär och sen så gör han inte något mer som vanligt. Jävla Inafune.
Du menar att han tar åt sig alldeles för mycket ära för lite arbete.
Ja, alltså han har ju, hans namn har blivit alldeles för så här hypat och Megaman, pappan och allt det här som han inte är. Och sen så kan du bara klistra på hans namn. Ja.
När var det Mighty No. 9 skulle släppas?
Min första nyhet är ju det, att det har fått release-datum 18 september.
Är inte ett väldigt missat tillfälle? Med tanke på vad spelet heter.
Ja, du menar 9 november?
Ja.
Ja,
det... ja. Inte november kanske, men...
Ja, 9 september i alla fall. Jag vet inte. Det släpps ju till PlayStation 4, Xbox One och Wii U och 3DS i fysisk utgåva, och även digitalt, och sen digitalt till PC, Mac, Linux, PS3, 360
alltså.
Och Vita. Jag vet inte om 3DS och Vita-versionerna kommer senare än de andra konsol- och PC- eller datorversionerna, men något sånt i alla fall. Ja, men nu är vi inne på nyheterna och då kan vi väl lika bra fortsätta. Jag orkar inte gnälla på Inafune mer. Omslaget till Halo 5 Guardians har avslöjats.
Var det här verkligen nyhetsvärdigt?
Ja, det är jättefräsigt.
Jag frågar dig igen, var det här verkligen nyhetsvärdigt?
Ja, då körde du lite sån här rolig fansen-grej på internet och spred ut 117 små bilder. På och gömde dem liksom, skickade ut överallt, och så fick fansen pussla ihop de här till hela omslaget.
Var det fint?
Ja, det är jättefint. Det är storslaget och bombastiskt. Och sen så är det Master Chief och vad heter han? Lock. Och det bästa med bilden var att den avslöjar att Spartan 2 Blue Team är med i spelet.
Ja.
Jaha, inga följdfrågor där, nej.
Okay. Absolut inte.
Ja, vi som är Halo-fans vet ju att
Blue... Vilka Spartan X Blue Team?
Halo Spartan 2 Blue Team är ju Master Chiefs gamla team ifrån hans... innan Halo, första Halo utspelar sig så... I Spartan-gruppen så var Blue Team hans team. Och det här är då liksom... För Halo-fans som är och har med de här tre, Fred, Linda och Kelly i spelet, är ju helt fantastiskt.
Det här är ingenting man vet om man bara har spelat spelet.
Absolut inte.
Okej, okay. Det är därför jag inte vet.
Nej, de har aldrig nämnt...
Varför heter det Blue Team och han är grön?
Rustningen är grön. Sen finns det Green Team och Red Team.
Har de blå rustning då?
Nej, det är bara militäriskt snack, vet du. De som har olika färger. Vidare med Microsoft-relaterade grejer, så på Twitter så var någon som frågade Xbox-chefen Phil Smug Spencer om de har något nytt strategispel på gång på Microsoft, och då svarade han yes. Så är det...
Jag tänkte lite så. Vad är det för stackare som frågar om de har ett nytt strategispel igång?
Någon som vill ha något nytt Age of Empires eller Halo Wars? Jag vet inte.
Säkert Kristoffer.
Ja, jag vet inte. Age of Empires och Halo Wars gjordes ju båda av Assembly Studio, eller vad heter de? Creative Assembly? Nej, jo. Hur som helst, de finns ju inte längre. Men de... Det betyder inte att man inte kan göra spel på de serierna. Eller om de gör något helt nytt. Det känns dumt när de har två. I alla fall Age of Empires, som är en stark serie.
IP. Stark och omtyckt.
Ja, precis. Och det senaste i den serien var ju något jäkla free-to-play-spel som inte var så jättepopulärt. Så då kanske de skulle ta och göra ett ordentligt. Ja, och Halo Wars var ju ett populärt konsol-RTS. Så ja, varför inte göra någonting på det med. Jag klarade inte av det i alla fall. Vi går ytterligare vidare på Xbox-grejer. Och det är Xbox Live Gold-spelen för i maj som har avslöjats. Och till Xbox One är det Castle Storm Definitive Edition och Pool Nation FX som också fanns redan förra månaden. Jag vet inte vad Castle Storm är för någonting.
Det här med biljardspel.
Ja, jag har testat Pool Nation FX.
Hur länge testade du det?
Ja, 5 minuter.
Var det inte lite för länge?
Jo, men det tog ju tid att komma in. Det laddade skitlänge. Fy fan, vilka laddningstider det var. Det var gå snabbare och komma igen.
Det här med bollar, det är knepigt.
Ja, du vet, det ser ju jätterealistiskt ut. Och det är ju reflektioner från hela miljön omkring i de här jävla kloten. Och,
wow.
Och sen så kunde man då, drog man väl spaken lite bakåt. Och hur snabbare man drar fram den och så var det. Och så studsade bollarna runt. Så fick man ju såna linjer som visade hur allting skulle studsa nästan. Och så var det jättetråkigt. Och om jag tycker att biljard är tråkigt normaltvis, så i tv-spelsform så är det ännu tråkigare.
Jag tycker biljard är skitkul att spela på riktigt.
Oh, okay.
Men i tv-spelsform så...
Nej, det är sant. Det är faktiskt mycket roligare på riktigt. Men jag tycker inte det ska vara där heller. Xbox 360-spelen. Första till 15 maj kan man ladda ner Mafia 2. Och 16 till 31 maj får F1 2013. Två år gammalt Formel 1-spel.
Mafia känns som något som var efterfrågat.
Vad sa du? Vad sa du, Fredrik?
Mafia kan väl vara kul, kan jag inte vara det?
Jag vet inte, ska
fick vi... inte det rätt bra recensioner när det kom? Jo, det fick.
1674, ja. När kom det? Uråldrigt PC-spel, du. Ja, men visst.
Nej, men varför inte? Gratis är gott.
Ja, någon gång kommer det väl lite bättre också. Det är inte alltid så här. När det kommer bra spel är man jätteglad på dem. Sen när det kommer... dåliga ett par månader, så bara, vad fan håller de på med?
Ja, det tråkiga är ju att alla de bra spelen, de har man ju i regel redan köpt och betalat.
Ja, och så har det varit för mig på
det har ju kommit
på Vitan och PlayStation 3 nu. Då har jag ju de som jag hade velat spela av dem redan.
Liksom när Tomb Raider var gratis och allt var det. Och ja. Det var ju bra, men det hade man ju redan det. Så det var ju ingen mening.
Nej, ja. Men det är tråkigt, men man kommer ju inte undan det heller, tyvärr.
Nej, det är så. Ja, nu kan vi ta nästa nyhet som är Disney Infinity 3.0 har läckt ut lite genom någon tysk återförsäljare som lyckades slänga upp en bild. Alltså det är alltid någon jäkla återförsäljare som bara, åh hoppsan, vi råkade publicera den här bilden. Ja, säkert hoppsan.
I vår leksakskatalog.
Ja. Och det är alltså Disney Infinity 3.0 Star Wars som är nästa.
Jag tycker det är starkt jobbat av alla som är ute och surfar på sån här sidor och lyckas hålla koll på att men det här är inte allmängiltig info. Ja. Det här måste vi ta och dra vidare.
Ja, det är sant. Men förra Disney Infinity 2.0 var ju Marvel Superheroes typ. Som var,
och nu blir det Star Wars.
Ja, och sen släpps ju andra Disney-relaterade karaktärer till också. Men i startpaketet är det Anakin Skywalker och Ahsoka Tano. De är väl från den här animerade serien.
Varianten Ahsoka, av hon var väl från Clone Wars.
Ja, anime. Precis. Och det är den stilen de har på utseendet med, tycker jag. Så.
Dumt, de skulle ju valt den nya animerade serien.
Jag vet inte.
Den är mycket bättre.
Men där kanske inte Anakin Skywalker med. Jag vet inte, om man blandar lite kanske.
Ja, det är någon annan va? Anakin har nog redan blivit Darth Vader.
Ja, eftersom Darth Vader också är bekräftad att ska komma så spelar det nog inte stor roll var de kommer ifrån. Helt
det
enkelt.
Verkar det ju inte som då.
Nej, och det är Obi-Wan och alla möjliga ska vara tydligen. Jag har inte läst så nog om det. Jag har ju Disney Infinity. Ja. Första där, och det var inte så mycket spel. Alltså det var
kommer det en Walker så kommer jag att köpa spelet.
Okej, okay. Ja, det är fina gubbar till Disney Infinity. Så man, har jag jävla Amiibos stående så här så kan jag väl... Ja, jag vet inte. Rare kommer visa nytt spel på E3.
Jaha. Conker's Bad Fur Day.
De pratade om det var något, på Twitter som vanligt så var det någon på Rare som svarade på frågan om de ska visa något, och då så sa de att Greg Mayles nya spel eller vad han har jobbat på kommer visas på E3, och han var designer för Banjo-Kazooie Nuts and Bolts och även skapare av Banjo-Tooie innan dess.
Nu vaknar jag till liv här. Ja. Jag hörde Banjo-Kazooie Nuts and Bolts.
Ja, och det är ett spel som jag ofta hör folk tala illa om i podcast, så då vill man ju slita folk ur.
Vi har ju haft det här uppe så många gånger i podcasten om att folk ogillar allmänt spelet, men vi älskar det.
Ja, visst är det ett ganska så här slött och alltså det är ingen tempo i spelet direkt.
Ja, jag kan ju säga att det var ju fruktansvärt tråkigt att titta på, så jag hoppas att det är roligare att spela.
Ja, men det är lite det här med att man puttrar runt i den här världen och gör lite små saker, och det är allmänt trevlig atmosfär typ.
Men för så gott som jag sov när du spelade det, Stefan, så har jag aldrig sovit.
Nej, det märkte det. Men ja, alltså det, ja, jag gillar Nuts and Bolts. Jag har försökt spela Banjo-Kazooie och det tyckte jag var vedervärdigt tråkigt. Men jag har inte...
Låter som en hög mysfaktor att ligga och sova när någon annan sitter och spelar Banjo-Kazooie Nuts and Bolts.
Ja, han körde försöka runt med sin kundvagn eller vad han hade byggt.
Så... Ja, det är ju standardbilen, vet du. Men
kundvagn.
Ja, det gör det verkligen. Det sitter någon låda. Sandlåda typ. Men jag kanske skulle försöka spela Banjo-Kazooie på allvar någon gång. Jag har ju bara typ... Det kom ju som Xbox Live Arcade-versionen där på Xbox. Och då laddade jag ner gratis-versionen och började spela i början. Och det var så jäkla segt innan man fick komma igång. Det är precis som Donkey Kong Country 64. Det tar 100 år innan det drar igång spelet typ.
Men hade de inte fixat till frameraten med spelet?
Jo, det är ju högupplöst och lite tillputsat och sådär. Så det är nog inga problem. Det är mer tempot på liksom storyn och det här dialogen, att det går så jäkla sakta när man ska prata med mullvaden och hålla på.
Ja, det kan jag hålla med om. Det
är jag är kanske inte största fanet av Rares humor heller, så det är inte så jäkla roligt att läsa den här dialogen som jag inte tycker är så putslustig som alla andra tycker.
Jag tycker det är lite tråkigt det där upplägget de har, alltså som är samma som Mario 64, att man ska in och ut många gånger och samma bana och bara göra något lite annorlunda för alltså...
Ja, det är väldigt likt på det viset.
Jag hade hellre haft fler banor och sen att man bara är i varje bana en gång. Det hade varit roligare.
Ja. Men vi hoppar till något helt annat. Kickstarten för spelet Yooka-Laylee var framgångsrik.
Ja, helt annat. Det är kanske inte helt rätt ord i detta fallet.
Nej, Playtonic Games har ju sen de började teasa om det här spelet sagt, som hette Project Ukulele, sagt att det är en spirituell uppföljare på Banjo-Kazooie, och hela teamet är ju i stort sett bara gamla Rare-anställda som jobbade på Banjo-Kazooie och allt möjligt. Bland annat Steve Miles, som jag antar är bror med den tidigare nämnda Greg Miles, som var, han är character art director i det, på detta spelet, och han har ju skapat Banjo-Kazooie och alla Kong-medlemmarna i Kong-familjen, Donkey Country och sådär. Och sen är det Chris Sutherland som är project director och software engineer på Playtonic Games, som hade rösten till Banjo och Kazooie och allt möjligt. Och sen har man då såklart dragit in gamla Rare-kompositörer som Grant Kirkhope och David Wise för att göra musik. Och det låter ju i deras video precis som jävla Banjo-Kazooie-musik.
Ja, det var rätt kul, för vi hade en diskussion om det här i chatten.
Ja, alltså det...
I WhatsApp-chatten. Du tyckte att det var skumt varför de valde att göra Banjo-Kazooie-liknande musik. Det ser ja. Som en självklarhet.
Ja, men alltså jag förstår att man gör liknande musik, men den här låten kunde ju... Hade jag bara hört låten så hade jag sagt att det här är en låt från Banjo-Kazooie. Direkt. Det var liksom ja. Som tagen ur Nuts and Bolts, typ.
Och det är lite det jag menar också. Det är ju det som är hela principen.
Ja. Ah, jo, jag
vet. Det är ju ett Banjo-Kazooie-spel som inte heter Banjo-Kazooie.
Ja, det är en kameleont som har en fladdermus på ryggen. Så de har i stort sett samma upplägg som Banjo och Kazooie. Ja, de är väl ganska tidigt i utvecklingen nu. Sen så skulle de väl dra in... De ville ha 100 000 pund eller någonting. Och det drog de in på...
Under 40 minuter.
Ja, 45 minuter eller vad det var. Och sen under 2 dygn så hade de dragit in sitt högsta stretch goal på 1,1 miljoner pund. Och vilket som betyder att de kommer släppa alla format de har tänkt samtidigt. Vilket är PC, PlayStation 4, Wii U och Xbox One i oktober 2016. Ja, och det finns ju gameplay då på deras Kickstarter-sida. Och ser lite så här, det är tydligt. Jag tror det är tre veckors programmering som syns där. Så det var ändå ganska bra form. Men de har antagligen... De uttryckte det 3 veckors programmering. Men länge har de hållit på med liksom bygga miljöer och sånt. Jag sa dem ingenting om. Men det såg ju ganska... Ja. Det såg väl fint ut.
Kanske. Ja, men... Av det man har fått se så ser det ju faktiskt riktigt stabilt ut än så länge.
Ja. Jag vet inte om teamet bara består av de här som man ser på hemsidan. Som är typ 5... Det är 5 veteraner från Rare och en som inte har jobbat på Rare. Och sen är det 3 gamla Rare-kompositörer typ. Det är hela teamet. Så, och de säger att de ville dra ihop teamet lite som och strukturera allting som när man gjorde Nintendo 64-spel. Det är upplägget på deras utvecklingsprocess. Jag bara, ja, gör ni det?
Ja. Vi kommer inte säga någonting särskilt.
Nej, jag kan försöka gilla Banjo-Kazooie tills dess, så kanske jag tycker det är kul också.
Jag tycker det är ett helt okej spel. Det är verkligen inte dåligt.
Jag gillar ju karaktärerna väldigt mycket. Alltså, de är
sympatiska.
Banjo-Kazooie var ju från början något annat spel som utvecklades till Super Nintendo och senare Nintendo 64 och sen lades ner och sen byggdes om till Banjo-Kazooie, där Banjo tidigare var en karaktär i det andra spelet men som sen blev huvudkaraktär. Jag vet inte, komplicerat. Ja. Lite kaffe behövdes här.
Yeah.
Ja, sista nyheten. Batgirl som DLC i Batman Arkham Knight.
Varför inte bara spela som Batgirl med detsamma?
Ja, det är första gången man kan spela som Batgirl i Arkham-serien helt enkelt. Och det verkar som en liten egen sidostory med henne. Hon så fräsigt designad ut så...
Vet ni vem Batgirl är då?
Nej.
Det är Barbara Gordon.
Ja, just det. Ja, men det vet jag ju. Ända sen den gamla tv-serien. När hon körde med sin motorcykel som kom ut ur en vägg, typ. Väl... Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag vill bara titta på Batman från 66. Mm.
Fin serie.
Ja, ska vi ta en liten musiktrudelutt här. Det blir Forest Labyrinth från The Guardian Legend. Ja, och innan vi tar oss an retrospelet så fortsätter vi på den här tipsdelen. Vi började avsnittet med som vi halkade ur.
Vi kom in på nyheter istället.
Ja.
Det var relevant i situationen.
Precis. Men Lenny, du har ett tips.
Ja, jag har tips. Oj, oj, vad jag har tips. I morse när jag vaknade kollade jag på YouTube och jag såg att äntligen har Dr. Sparkle släppt avsnitt 9 av sin Crown Sega-serie.
Mm. På YouTube?
Ja, på YouTube. Dr. Sparkle är alltså en amerikansk kille som gör för tillfället 3 olika serier där han spelar, eller inte så mycket spelar, som han provar på och dokumenterar spel i kronologisk ordning till Nintendo 8-bitars, PC Engine och till Master System / Mega Drive.
Mm.
Och Crown Sega omfattar då Master System och Mega Drive. Medan den om Nintendo 8-bitars heter Crown Tendo, var hans första serie. Samt har vi Crown Turbo som är PC Engine, Turbo Graphics.
Mm. Och Crown Tendo är väl uppe i över 40 avsnitt nu? Eller 40,
ja,
48 exakt.
Tror jag det är.
Ja.
Det är väldigt trevligt. Han har med väldigt mycket information. Han är väldigt grundlig och han har bra speaker röst.
Ja, han pratar lite sakta däremot.
Ja, han är väldigt lugn.
Ja, men som där, ja, kunde kan. Ja, men har han tagit sig lite vatten över huvudet med 3 olika serier igång? För jag menar, som Crown Sega nu, det var ju, var det 2013 senaste avsnittet.
Jag vet inte hur länge sedan det var. Problemet är ju, jag läser rätt mycket på hans blogg och sånt, att
han har ett liv.
Ja, men innan så hade både han och frugan ett arbete där arbetstiderna låg omlott, så att om han inte umgås så mycket, så då har han mycket mer fritid.
Ja,
nu har han och frugan samma arbetstider.
Ja, ja.
Så det innebär en massa umgänge.
Mm, mm, mm. Ja, det är tragiskt. Tragiskt att höra.
Ja, det är för jäkligt.
Ja, något mer tips?
Ja, till helgen så är det nytt Gamesack.
Ja, men där var det för spännande den här gången. Det var lite tråkigt sist med Neo Geo Pocket.
Det var inte så jättemycket information eller speciella spel, utan de körde ju på med,
ja,
alla fighting-spel.
Och de var liksom, det kändes som det var exakt samma team på SNK som hade gjort alla de fighting-spelen. Det var samma grafik och nästan, och man bara, ja, okej, det var ett till sånt. Ja, det var kul. RSM, 16 maj.
Ja.
Du och jag, Lenny, vi kommer ju vara där. Och vi har ju för avsikt att ha någon form av livestream ifrån vårt hotellrum kvällen innan.
Ja, så får vi se vad det innefattar.
Ja, vi har
en Lego-build-off mellan dig och Gurra.
Ja, det är planerat. 712 bitar ska byggas ihop. Vi har en varsin Tigers Mobile Command från Lego Shima-serien. Det ska bli spännande. Och sen så hade vi väl tänkt att kanske, jag vet inte, jag tror vi kör lite spel, gamla retrospel där man kan tävla mot varandra, flera stycken eller någonting, typ Micro Machines till SNES eller något sådär, som man kan vara flera.
Det säger du bara för att du vann turneringen vi hade hemma.
Nej, men det är det enda jag kommit på som är så här mångspelarspel just nu, men vi får väl skrapa fram några till. Ja, och det, ja, så det är väl tänkt att man, om man vill, kanske kan komma och hälsa på oss i vårt hotellrum och bara hänga där om man vill och spela Micro Machines och se Lego. Och ja, sen ska vi på RSM dagen efter där, den 16. Så den 15 är det här, alltså, vi ska streama på twitch.tv/videospelsklubben.
Och det är ju faktiskt inte bara du och jag, Chris ska också dit.
Ja, SPI.
Precis.
Och från Gura är ju där också. Och sen jag vet inte vilka mer som just, nej, det är de som kanske är på plats just den kvällen och dagen efter.
Inte jag.
Nej, du ska cykla.
Jag ska cykla.
Jag ska ta min järnhingst
och järn också, jag gjorde.
Metall, komposit, vad fan vet jag. Ja, men som sagt, då kan man gå in. Följer man bara oss på jag tänkte att vi är där ganska tidigt, men den där streamen kan ju börja officiellt 18.00, så vet vi att det kommer börja innan också, så att, som det alltid är. Men ja, vi börjar väl Lego build-offen vid 18.00 då, kan jag säga. Kanske hinner klart innan det blir alldeles för sent.
Det går snabbt. Ja, det en bit i sekunden.
712. Jag satt och byggde upp en annan grej jag hade hemma som är på typ 500 bitar någonting. Det tog 1 timme och 20 minuter och då hade jag redan byggt den en gång innan.
Förebyggt den.
Ja, jag hade inte gjort en video.
Förebyggtande
syfte. Jag har gjort en video på den nu. Gisses. Minnet på mobilen jag filmade höll på att ta slut precis mot slutet så jag fick bygga som fan. Ja, den videon. Den videon kommer snart. Den är lång. Fast jag har snabbspolat allting i 900% hastighet.
Ja, vi har ju precis, ja precis, när vi spelar in det så är måndag. Men jag har precis publicerat nu i VSK att spela.
Ja, kan vi nu titta på. Du och Fredrik spelar. Ja. Jag tittade lite på din innan.
Det är det här Neketsu-kun-spelet till Super Famicom.
Åh, oh, det är vi inte förstår oss på alls.
Nej, precis. Ja. Vi visste hur man slogs, men ingenting mer.
Det räcker väl.
Det var annorlunda spel.
Det finns ju ett till Neketsu-spel till Super Famicom som jag vill ha.
Mm.
Men det får vi ta en annan gång.
Another time in another galaxy far... Okej, vi hoppar på spelet istället när vi ändå inte pratar om något vettigt. The Guardian Legend, eller Guardic Gaiden som det hette i Japan.
Så coolt namn.
Mm. Släpptes i Japan den 5 februari 1988, publicerat av IREM. I april 89 i USA, publicerat av Broderbund. Och i Europa 1990, Nintendo publicerade. Det är en uppföljare till MSX-spelet Guardic från 1986. Och utvecklades av Compile. Och nu tänkte jag ju dra lite Compile-historia här. Är ni redo?
Ja, ja, jag älskar Compile.
Compile föregicks av företaget Programmers 3 Incorporated. Som låg bakom lite MSX-spel som AE, Crisis Mountain, The Heist och Mr. Robot and His Robot Factory. Allihopa från 84, förutom det första som är från 82. Ja, men... detta är jättekonstigt. Hur kan de föregås av det här företaget när sen... Compile grundades den 7 april 82. Ja, ja. Internet går inte alltid ihop.
Ja.
Ja, de började som ett vanligt mjukvaruföretag. Alltså, de gjorde inte spel utan alla, de gjorde annan mjukvara. Men det gick inte så jäkla bra för dem, så...
de började programmera på fritid.
Företaget grundades av Masamitsu Nitani. Och ja, då kom Sega och erbjöd dem att göra spel till deras SG. Hårdvara, SG-1000 och de här. Och ja, medan då Sega själva gjorde N-Sub och Safari Hunt, så de två första spelen till SG-1000. Och så, eller Safari Hunt är väl till Master System. Ja, hur som helst, de gjorde det tredje spelet till vad det nu var för någonting. Och det var Borderline som var deras absolut första spel till någon form av Sega-hårdvara. Jag känner att min research är lite bristfällig här, men deras andra spel var Hustle Shummy till MSX. Och man verkade mest göra spel till MSX och Segas olika maskiner här i början. Många av, man kan säga att de hade liknande chip i MSX och Sega, så de utvecklade spelen till MSX och sen så gjorde de bara små ändringar så kunde de släppa spelet både till Segas maskiner och MSX, men bara behöva utvecklat igen, så det var väldigt små ändringar som behövde göras mellan maskinerna, och det passade dem väldigt bra. Sen en dag så 1983 så tänkte de, nej, vi vill göra shoot'em up-spel, eller STG som japanerna kallade det. Det är shooting någonting games eller något sånt, jag kommer inte ihåg. STG är i alla fall det man i alla intervjuer med japaner ser att de omnämner shoot'em ups som. Deras första shoot'em up blev Devil's Heaven från 83 då till MSX. Och ja, det kom ut ungefär där 83 år, som sagt. Och ja, sen efter det tänkte man, ja, det var kul att göra shoot'em ups. Så det ledde fram till då att man gjorde serier som Aleste och Sanak. Eller något du tycker om, Lenny? Du tycker om Aleste och...
Jag älskar Aleste.
Och så, jag har tagit mycket av den här informationen från intervju med den här grundaren Nitani från 1993. Så det är inte en sån sen intervju direkt, men ändå. Och det visade sig att Programmeraren bakom Aleste och Sanak var liksom han som bestämde över de där spelen. De andra gjorde mest grafiken och ljuden, och sen så bestämde han hur det skulle sitta ihop, hur allting skulle fungera, och ingen annan fick säga någonting till.
Vad trevligt.
Jag citerar: "Although we let the other staff create basic parts of the game, the final cut always left is always left to him." Ja, så han, det är han som skapade deras ikoniska shoot 'em ups. De andra fick inte riktigt vara med. De har ju också gjort andra Gunhead, Spriggan till PC Engine. Det var mest tydligt. Folk undrade om de kunde göra shoot 'em ups till PC Engine. Ja, det kan vi väl, tänkte de. Och så gjorde de det. Ett citat till: "Shortly after we made Super Aleste for the Super Famicom, we created Super Aleste simply because we wanted to make an Aleste game for Super Famicom." Ja, det är väl klart. Mm.
Super Aleste är det som heter Space Megaforce i USA bland
annat. Jaha, där ser man.
Åh, var inte det det jag klarade för inte så jättelänge sedan?
Jo, jag har ju också det, och vi snackade lite om det, sen spelade du det.
Så var det kanske. Jag för mig, jag satt hos min bror och klarade det.
Jo, men det kan stämma. Men vi snackar om det hemma hos mig. Och dividerade lite. Sen blir du sugen och sen spelar du det.
Ja, jag för mig det var bra.
Det är ju ett Aleste-spel som det är bra på automatik.
Jag har aldrig spelat något annat än det, tror jag inte. Så.
Jag har ett citat till från Nitani här. Nitani: "When we make a game, we often decide to port it to every system we can. However, sometimes like the creator's pride or spirit starts to come out and the ports end up becoming unique games in their own right."
Det var bra sagt.
Så att de börjar porta spelet, sen bara nej, nu vill jag göra något annat i det här formatet, och så gör de om spelet. Det är fantastiskt att man får göra så bara. Att de,
det är ju
låter dem.
Ju.
Ja. "Everyone at Compile has that feeling that if I create something, I want to do something different from what others have done." Det var deras liksom, så de tänkte på Compile. Skulle göra något annorlunda hela tiden. De ville inte göra Gradius om och om igen, tror jag han sa. Ja, men 2003 så gick Compile bankrutt. Och ja. Men 2006 så grundar Nitani Compile Heart som en division av företaget Idea Factory. Och ja, det finns fortfarande kvar. Nitani pensionerade sig 2012, men Compile Heart mest kända för serier som Hyper Dimension, Neptunia och Record of Agarest War.
Aldrig hört talas om.
Nej, inte jag heller.
Jag vet vilka.
Okej. Ja, men det var de har gjort. Nitani själv var ju typ, han grundade företaget, men han var också programmeraren som gjorde deras första spel och sånt. Han var ju han som skapade Puyo Puyo-spelen, serien. Och även en annan serie som jag ska försöka uttala här, Mado Monogatari, eller Story of Sorcery. Inte att tala om. Det är de två han är mest känd för att ha skapat själv i alla fall. Och Puyo Puyo är de här märkliga pusselspelen med blobbar i olika färger som ska pusslas ihop och ja.
Så märkligt är det ju inte.
Jo, men vi ska börja prata om deras spel The Guardian Legend, men först lyssnar vi på title theme från The Guardian Legend.
Thank you.
och efter titeltemat så är det dags. Ja.
The Guardian Legend.
The Guardian Legend. Kan du berätta vad spelet, vad är storyn?
Storyn är, nu ska vi se, jag ska översätta lite amerikansk text här, engelsk text samtidigt. Mm. Mm. Man spelar alltså som den kvinnliga väktaren av jorden, en högt sofistikerad Aerobot-transformer. Och uppdraget man har är att infiltrera Naju, en stor planetliknande objekt vilket utomjordingar har satt i rörelse mot jorden. Och när man är inne i denna så måste man aktivera 10 enheter för att initiera självförstörelsemekanismen för Naju. Och det är för att hindra att den här planeten slår in i jorden och invadera jorden. Mm. Helt enkelt.
Ja.
Väldigt kortfattat så är det historien där.
Ja, precis. Jättespännande. Och,
det finns flera olika raser som är på den här planeten, om vi ska kalla objektet för planet. Det påminner lite om det.
Mm.
Alla vill ju ha en del av kakan.
Ja.
Så det är inte bara en fiende, alltså en ras eller sånt, utan det ska vara flera olika civilisationer.
Som har drabbat samman, fast de verkar inte strida mot varandra.
Nej, inte så jättemycket.
De samarbetar i det här.
Nej, jag valde ju spelet för att ett, det är Compile.
Mm.
Och jag älskar ju Compile. Ja,
det var ju bra för att förra spelet var också Compile, men jag glömde ju researcha och berätta om Compile som företag, som jag brukar göra om utvecklarna om man inte vet så mycket om dem. Så det var ju bra på så vis.
Förra spelet, Golvelius, hade ju inte heller kört, och jag visste att jag hade det här stående i hyllan som jag inte heller klart av, och knappt ens, jag bara provat det lite då och då, tänkte det här var ju trevligt, men det fortsätter vi med en annan dag.
Mm.
Och det roliga är att jag och Fredrik verkar ha ungefär samma uppfattning om spelet. För det första Fredrik kan välja du sig var att, vad fan, det här behöver man ju sitta med en jävla fack med för att spela, för att kunna fatta.
Ja. Typ, jag har alltid sett det som...
Och det är ju så jag har fått, alltså när du visade med det första gången, när jag tog, så förklarade du liksom att det, man ska försöka, att det kan vara svårt att hitta och sådär. Men!
Så är det ju inte i spelet, för det är ju väldigt rättframt, hela spelet.
Ja. Spelet börjar ju med ett shoot-em-up-segment där man flyger och tar sig då till själva stället Naju. Man skjuter lite. Nej, man flyger väl kanske mest bara i det segmentet. Men sen...
Ja, det är en hel del skjutande också.
Men flyger och skjuter, och det går fort som sak.
Hon är ju så jävla fräsig att hon förvandlar sig till ett flygplan. Liksom. Hon är som en transformer fast människa typ. Fast robot kanske. Alltså...
Oh. Är robot-transformer.
Ja, alltså, ja, och... Ja, något sånt.
Det är jättegullig animation på henne. Hon förvandlar sig och spinner runt med...
Den animationen, kanske det bästa med hela spelet.
Den vill ju ha som GIF överallt.
Den är liksom, den är så välgjord. Hon liksom roterar oss. I varje rotation så är mer flygplan än person.
Ja, den är jättefin.
Det är alltså rent grafiskt så är det både på sina ställen groteskt spel och på andra ställen jättefint spel. Alltså själva hon, sa du vad hon hette? Hade hon något namn? Guardian of Earth.
Vet man det vad hon heter?
Nej, Guardian of Earth i alla fall. Hon, den spiten är ju väldigt fin. Hur hon ser ut i alla fall. Sen så fienderna, det är väl lite. Men i alla fall, man kommer till ett top-down segment sen.
Ja, top-down run and gun.
Ja,
nästan.
Så man, det är liksom en hubbvärld samtidigt som det också är halva äventyret typ.
Ja, här får man ju tillgång till den första med förmågor, eller rättare sagt, här får man ju inblick i vad som komma skall.
Ja.
Här kan man ju se i sitt inventariemeny och lite allt möjligt där.
Ja, man ser att det är mycket som ska uppgraderas. Du har vapenkraft och sköldar och grejer, men det, ingenting är liksom ifyllt. Och det...
Nej, och sen har du ju några koordinator som börjar skrämma med samma, för att du har ju XY-koordinator.
Ja, jo.
Det... Som hela tiden visas.
Som visar precis vad det är någonstans, helt egentligen i onöd. Ja, men man letar ju runt här och skjuter fiender och håller på.
Du får ju, när du kommer till det här top-down-segmentet så får du ju direkt lite story om att...
Ja, just det, du landar ju i ett rum där du får liksom dialog från...
Att om man läser det här meddelandet så har jag misslyckats eller något sånt.
Ja, och det är den här, någon sista person som då... skulle göra någonting för att stoppa utomjordingarna, men har då misslyckats eftersom meddelandet visas, så har det inte den här personen lyckats med vad den skulle göra. Jag gillade liksom lite att själva storyupplägget här, det kändes liksom som att det var lite djup i det. Det var liksom lite så här ödesmättat. Man kände liksom Jesus. Jag har gått illa. Så det gillade jag. Men liksom de här rutorna, man kom in i ett rum och sen är liksom en textruta på golvet kan man väl säga. Och så visas text där. Det är lite märkligt, men jättelik skärm i golvet.
Det funkar.
Ja.
Det är inga problem med det.
Det är spelmekaniskt bra som man ser.
Ja, har man spelat till exempel Blaster Master och varit inne i det här shooterläget när man springer in i korridorerna, så är det ju väldigt snarlikt.
Ja. Hur det ser ut. Jag vill dra parallell till Golvelius. Just det här med att leta upp hål som man går in i, så träffar man och så får man dialog där inne och sånt där.
Ja, det påminner också en hel del. Just att det är såna här runda hål och...
Ja, det var liksom det första jag tänkte. Vi hade nyligen spelat Golvelius. Jaha, nu är det hål igen.
Nu var det dags.
Nu är det dags att leta hål. Men själva den första delen av hubbvärlden är ju liksom bara en, man kan säga en fyrkant, och i mitten är det ett antal rum man kan komma in i där det är dialog eller man kan köpa saker. Mm. Och då är det ju den här runda jäkla compile-figuren, vad han nu heter.
Han kallas för Blue Lander i detta spelet.
Ja.
Heter han det i alla compilespel?
Nej.
Är det den han heter i Golvelius som är hans namn?
Jag tror han heter något annat. Det var i alla fall i europeiska versionen.
Okej. Okay. Jag såg även i det här föregångaren Gardic att det fanns någon power-up, så kom en blå blob som åkte med in typ. Och det är han här under. Ja.
Ja, han är ju lite av compilesmaskot helt enkelt.
Den här liksom tidigare personen som skulle ha stoppat utmordningarna kallar jag honom för Round Creature. Talk to the Round Creature.
Ja, man får snacka med här runda kreaturen flera gånger.
Ja, och bland annat. Men han säljer grejer till den också. För de här power chips man plockar upp.
Men om vi går över här lite till när man börjar utforska den här hubbvärlden. Mm. Så rätt snabbt så hittar man ju vissa bitar där det finns ett tecken under, som inte händer någonting när man rör vid tecknet eller tittar i sitt inventory.
Och redan där kände man väl att man behöver ha någonting med den här symbolen för att göra någonting här typ.
Typ en nyckel.
Ja, yep. Och det står ju i den här menyn Keys, står det väl. Ja. Och sen är det ingenting där från början. Så det gäller det att leta upp den här första nyckeln för att sätta igång
själva huvudäventyret. Mm. Och då när man hittar den här nyckeln så öppnas ju upp direkt på kartan, som man ser det nya området.
Ja visst, det liksom blinkar väl till och med på kartan.
Ja, det blinkar ju till var du ska någonstans.
Nästa område du ska till blinkar.
Mm.
Så det är ju inte knepigt med att hitta var man ska någonstans egentligen.
Nej,
i spelet.
Nej, det är bara just det här första, hitta första nyckeln, och sen så är det liksom hela tiden att bara...
Ja, att följa anvisningarna mer eller mindre.
Ja.
Vad som kan vara lite knepigt, det är att i de här nya områdena så finns det ju två specialrum. Ja. Första är ju vad det kallas för...
Corridors.
Ja, precis. 1-19.
Och då har man ju fått veta innan
eller
också...
Eller 10-19.
Den här personen som pratar med en från det förflutna om att korridorerna kan vara förseglade på olika sätt. Och i första korridoren ska man skjuta på korridoren eller något sånt där, tror jag de säger.
Ja, förseglingen ska man skjuta på.
Ja, precis.
Sen efter några sekunders konstant skjutan så öppnar den sig.
Ja, för det känns som att... Då tänker man först... Jag ställer mig och skjuter några gånger. Tänker, ja, det händer ingenting. Skotten går ju bara rakt igen. Nej, men då ska man bara stå och skjuta rakt i luften där några gånger till. Och då öppnas det. Så det är lite...
Det är lite pusslande emellanåt. Lite nej, det är inte alls kryptiskt egentligen. Nej. Utan det är totalt rätt fram, vad jag säger. Men det är kanske lite väl... direkta tolkningar man behöver göra under vissa tillfällen.
Ja, och det är liksom så här, står det att man ska skjuta så ska man skjuta i 3 sekunder och inte 2 skott.
Typ. Precis.
Men
i varje nytt område så finns det också en Blue Lander som ger ledtråd till hur man ska öppna förseglingen.
Ja, för varje område har ju liksom, i första området finns ju korridor 1 och 11 väl? Alltså det är alltid...
är alltid två stycken sådana här korridorer. Var ena är bosskorridor och det andra är bonus-item-korridor kan man nästan säga.
Ja, men just i korridor 1 så alltså, då måste du göra något speciellt för att öppna. Men i korridor 11 så är det, den öppnas liksom av sig själv. Men då, där är det väl då lite svårare eftersom det är en senare nummertal. Ja, ni fattar. Så den, då menar de väl att man ska gå in där senare ändå. Så att, ja, men det gäller ju alltid att försöka utforska de här nya områdena helt. Alltså gå igenom alla rutor för att hitta då alla, alla, få alla bonusgrejer från de här minibossarna som... Man kommer in i ett rum och sen börjar någon sån här varningssignal och så stängs utgångarna av och sen så kommer det någon ful liten grej som blobbar runt eller håller på och kastar lite. Alltså de är...
Det finns en hel del olika såna här minibossar.
Ja, och de flesta är väldigt meningslösa i arena. Alltså de är inte svårare än många av småfienderna på banan.
Ja, på slutet så var en del rätt bitska.
Ja, okej. Jag har ju...
Disclaimer. Jag och Fredrik har spelat igenom spelet. Det har inte Gassi.
Jag har ju varit på de flesta områdena i alla fall.
Förmildrande omständighet eller vadå?
Ja, precis. Alltså, jag har ju varit på alla... Alltså, men ja, det är väl de två sista områdena jag inte har gått runt på. Men jag har ju gått runt på alla andra. Jag har inte gått in i alla korridorer bara. Jag har klarat 7 korridorer. 1-7.
Men det är knappt hälften.
Ja, det är väl 20 antar jag. Eftersom det är...
Det var många i alla fall.
För jag tror det är... Nu ska vi se här. Jo, det är ju... Det är 10 områden, så då måste det vara 2 på varje. Alltså 20 stycken.
Plus 16.
Okej. Okay. Ja, men... minst 20 i alla fall. Och... ja, men om vi går in i korridor 1, så då går vi... Och då förvandlas hon till flygplan. Och det är shoot 'em up-läge igen.
Ja.
Jep.
Här suckar Gassi.
Ja, alltså... Ja, jag har ju... Att säga att jag har svårt för shoot 'em ups är väl nästan att underdriva. Men jag gav mig fan på att jag skulle komma en bit in i det här spelet i alla fall. Och jag sköt och jag härjade. Och i korridor 1 är det inte så jäkla svårt. Jag kanske dog någon gång. Ja, okej, jag dog ett par gånger. Första för att innan jag lärde mig lite hur jag skulle ta hand om de olika fienderna. Och när du har... När du har din sån här powerships upp till max så har du, skjuter du fler skott ofta. Och även om du... Och då ju mer såna här vapenpower du har...
Ja, det har vi ju inte alls diskuterat. Man har ju 2 olika vapen. Du har ju ditt standardvapen.
Ja.
Sen har du ju extra vapen som du kan skifta mellan.
Ja,
sådana man hittar eller köper eller...
Ja, och varje vapen har ett visst antal skott... Och sen samtidigt som du har ett visst antal skott så kostar ett visst antal chips att använda.
Ja,
chipen, det är ju, chipen är ju alltså samma som. Alltså det står ju hur många chips varje skott använder.
Ja, precis.
Så delar du antalet chips med hur många den förbrukar så blir det så många som du har skott.
Och du måste ha max chip för att ditt vanliga vapens maxförmåga ska vara liksom igång.
Ja, du uppgraderar ju vapnet efterhand. Okay. Alltså sen är det ju olika nivåer där. Så ja, vapnet precis. Blir ju sämre och sämre ju mer
det går liksom från
chips du använder.
1, 2, 3 skott och sådär. Ju mer man har power, väl, antar jag. I alla fall, man skjuter snabbare. Jag undrar, de här jävla pilgrejerna man plockar upp, vad gör de?
Det är, det är hastigheten på skotten. Du skjuter ännu snabbare.
Okay, du menar det att ett streck som är gjort av typ 3-4 pilar.
Ja, är det en permanent uppgradering på hastigheten?
Ja, det är rapid shooten då.
Var står det också i? Jag tänkte, alltså jag...
Nej, jag tror inte det står någonstans.
Nej, okay.
Man upptäcker det.
Jag märkte att skotten började gå snabbare.
Och det har ju att göra med alltså, hur många chips du har. Alltså, det finns ju olika nivåer. Alltså jag tror, vad är det först? Du har 50 chips från början, va?
Ja, det stämmer väl.
Och sen när du kan ha 100
då får
så
du
kan du utnyttja din första rapid.
Ja.
Men använder du bara ett enda chip då så tror jag det hoppar ner till grundvapnet igen.
Japp. Ja. Helt korrekt.
Jag måste gå tillbaka till min Compile Heart äger numera sedan förra året de flesta IP:na som Compile hade. Utom Puyo Puyo. som Sega fortfarande äger.
Ja, men den hålls ju i liv. Det är väl en av få sakerna som hålls i liv och Compile.
Men det skulle vara intressant att se vad Compile Heart nu har för några och egentligen får göra. Och om det var 2014 så har de kanske inte heller hunnit göra några spel på sina gamla IP. Så det hade väl varit intressant. Men skitsamma, och så går vi vidare. Ja, yeah. Vi har pratat om vapen.
Och... ja, den här shoot-em-up-banan som vi nu är på, den har ju lite av undervattenstema. Det är väldigt mycket blått, ser ut lite som korallrev, klyftor samt alla massa sjöhästar. Och...
alla fienderna är ju fiskar och sjöhästar, ja. Sjöstjärnor.
Ja. Och de går så här platta, stora fiskar som ser dumt.
Här är det mest irriterande någon jäkla röd kula som river upp marken och skjuter missiler.
Ja. De kan man bara ha ihjäl om man bara skjuter direkt.
Det är bara
det är bara skjuta.
Och skjuta på missilerna så får man nya sådana chips power-ups och liv power-ups.
Ja, det är lite precis som i den här top-down shooting-delen, så ibland så lämnar fiender kvar efter sån här en boll efter sig, eller liksom ett block som man kan skjuta på, så får man...
Och ibland, det är ju rätt synd att säga, för det är jävligt generöst med dem.
Ja, det är det ju. Och det kan vara hjärtan som fyller på energin mer, och sen kan det vara den här lilla typ tanken som fyller på helt och hållet.
Ja, det är en maxenergi på fyllare.
Ja,
du har ju hjärtat, du har ju tanken. Hjärtat fyller på bara, vad är det, 5 rutor av ditt liv. Mm. Tanken fyller på allihopa. Ja. Sen har du blå boll som ger dig 10 chip eller vad det är. Ja, eller 20 chip.
Något sånt.
Och lite liv, 1 eller 2 bars.
Ja.
Sen har du rött chip som ger dig lite mer liv och
mer chip.
Massa chip.
Ja, det är rätt mycket chips.
Mm. Ja. Sen har du ju blue och red lander också, alltså de här compile-gubbarna.
Ja, blåa, vad gör den?
Utökar livmätaren.
Nej, den maxar dina...
Ja, det ökar antalet chip man kan ha, ja.
Nej, det är den röda som gör det.
Okay,
den blåa fyller bara på allting du har.
Den blåa... Nej, han gör att din mätare blir längre.
Är det verkligen blå?
Ja, livmätaren blir nog ett... Det går nog upp en level, typ.
Ja, den ökar 2 rutor, tror jag. Och sen så... den andra ökar...
du kan ju levla...
Den röda ger dig... så du kan ha 200 chip mer än du hade...
Ja, den dubblar hela tiden.
Ja, den dubblar rent av.
Ja, så är det nog.
Ja, okej.
Okay. Man levlar ju också.
Man använder också de här chippen till att handla saker av Blue Lander i de här shoprummen. Han säljer ju 3 saker ofta, och så får man välja en, och sen så kan man, får man välja lite strategiskt. Så man kan antingen uppgradera ett vapen eller köpa ett hjärta.
Varje vapen går ju att uppgradera 3 gånger också.
Ja, de visas med olika färger runt sig sen i menyn.
Ja, blått, grönt,
det finns
lila.
Bara ett vapen som inte går att använda när man är i top-down-läget. Top-down shooter, inte shoot-em-up-läget. Och den här lasern. Ja, den funkar bara på skeppet, tror jag.
Ja, den har jag inte ens fått.
Den använder jag nog aldrig, tror jag inte.
En sån gradiuslaser, långt vitt streck.
Ja, den körde jag aldrig med.
Nej, men ja.
Här stöter vi på också en sån här boss i slutet av shoot-em-up-banan. Ja. Som ser ut som en av de här klassiska fula bestarna man ser i National Geographic-videorna. Men nere i djupa havet och letar fiskar.
Ja, en sån här fossilfisk typ.
Ja. Så, ful med som kula som hänger framför för att locka till sig. Ungefär så ser
ungefär. Sen åker den liksom upp och ner på skärmen och typ man får undvika den. Och så skickar den ut.
Bossig.
Skickar ut andra fiender på en eller vad fan det är. Det är inte...
det är en lätt boss.
Jag tycker inte bossarna är speciellt kul. De har ungefär samma storlek på sig. Sen åker de i olika mönster. Och skickar ut små saker på en och är allmänt besvärliga. Förutom de här senare ögonen. Som jag tyckte var kul.
Ja, okej. Japp.
Ja, och när man klarar den här så... då, när man kommer ut ur korridoren så får man väl typ ofta någon form av uppgradering till ett vapen eller... och sådär.
Ja. Du får första nyckeln där av han, va? Ja, det får du.
Jo. Ja, du får ju nyckel och du får... bonus-item.
Ja, precis. Nyckeln får man ju automatiskt för att man har klarat det bara.
Ja.
Och sen öppnas nästa område upp.
Alltså det framgår ju aldrig sen riktigt. Alltså är det efter varje så boss man har dödat som man aktiverar en av de här 10 self-destruct-sekvenserna?
Det måste det ju vara.
För det framgår ju aldrig att man gör det direkt. Alltså...
Nej, du gör ju ingenting för att aktivera det mer än att besegra bossen.
Ja, så är det det som är själva aktiveringen av...
det måste det vara.
Det är lite konstigt.
Ja, men så är det.
Så är det bara till att acceptera och gå vidare.
Ja, ja, sen kommer nästa område. Och det är lite samma sak som vi sa innan. Man går igenom alla rutor för att få tag i alla power-ups och...
Leta efter ledtråden till hur man öppnar sigillet eller förseglingen till nästa korridorrum.
Här minns jag inte riktigt vad det var för något speciellt för att öppna, men...
Nej, det kommer jag inte heller ihåg.
Nej. Men de här, det kan ju variera från att man ska gå in och ut ur rummet ett antal gånger eller man ska skjuta med ett visst vapen på
dörren. Jag var inte tvåan att det skulle gå och röra alla väggarna och sånt i rummet.
Nej, du ska röra alla de här fyra fyrkanten som är runt själva.
Ja, de liksom exploderar när man går på dem.
Just jag gick runt i hela rummet tills allting exploderade. Ja. Det var vad jag gjorde.
Okay. Var inte det när han sa touch everything eller något sånt?
Jo, precis. Det var så jag gjorde. Okay. Det var min inställning.
Jag bara råkade gå på igen de här fyrkanten och så gick den sönder. Jag tänkte, jag går på de andra då. Ja. Och där inne är det ett shoot-map-moment till.
Men lite... Nej, jag gillar shoot-map-momenten just för att Compile, de är ju så jäkla bra på att utnyttja alltså enheterna som de programmerar för. De får till många objekt samtidigt på skärmen med oftast väldigt lite flicker.
Ja. Ja.
Och samtidigt så är det snabbt och det händer mycket.
Jag kan väl säga att de första sex områdena, korridorerna, hade jag inte så stora problem med. Men jag tror det var på det sjunde där det började liksom där det känns som att det går jättesnabbt och sen så bara sprutar det ut fiender och allt.
Ja, så blir det ju alltså och hela sista delen är ju
och
så.
Då tyckte jag det blev lite tråkigt för att då känns det mest som att jag ska ha ett specialvapen och använda hela tiden bara för att försvara mig. Det är liksom inget, jag kände inte på de tidigare delarna kunde jag känna att jag hade liksom lite så här, skulle vara lite skillad och skjuta och undvika och lite så här. Men när de bara liksom sprutar 20 fiender på en samtidigt så blev jag lite irriterad för då kändes det som att jag bara att det bara gick ut på att jag skulle hitta rätt vapen och använda.
Det gäller ju prioritera och strategisera.
Jo men det kommer sån här något röd vulkan i marken som bara sprutar ut små gröna grejer som bara öser på en och det går inte hinna skjuta på dem och då använder jag den här.
Jag använder
den här som förstörde små fiender, allting på mindre fiender och sånt på skärmen samtidigt.
Ja, fuskvapnet.
Ja, vad skulle jag annars använda? De gick ju inte undvika någonting.
Ljussablen ut på sidorna.
Eller handgranaten.
Handgranaten körde jag inte så mycket. Men ljussvärden ut på sidorna ens. Den körde jag med nästan hela tiden. Och hade de svärden ute konstant så tog det allting jag vidrörde och lämnade massa power-ups till mig.
Men det är de två bästa vapnen i spelet. Det är de här ljussablarna och handgranaten.
Ja, jag hade ju handgranaten, den fick jag runt här någonstans. Men just den här jag använde som förstörde fin, den har ju liksom också en begränsning. Alltså man måste ladda upp antalet skott man kan använda med den.
Ja, den tar ju inga chip utan
den tar
ju
inte chips utan den har du ett visst antal av.
Ja, och det får man lite som alltså, alla andra power-ups man kan plocka upp. Alltså,
fienderna kan ju droppa dem.
Ja, precis. Ja. Alltså den hann jag använda. Så, men då kände jag att jag hade tyckt att det var roligare om det var lite mer att jag skulle försöka undvika skott och sådär. För att det hade jag har aldrig uppskattat det i shoot-maps. Och sen nu i början av spelet så tyckte jag ändå att det hade blivit lite roligt när jag fick spela. Det var intensivt men jag fick liksom undvika saker och försöka skjuta lite. Men där kändes det mer som att nu ska jag bara använda något vapen för att ha ihjäl allt det här som jag inte egentligen kan undvika annars. Och det var då...
Ja, men så var större delen av sista biten av spelet. Alltså att
jag har kontrollerat kaos.
Du ska leva på din livmätare och brute-forsa dig fram med dina specialvapen. Och
sen... Det är ju strategin att hela tiden hålla utkik efter var power-upsen kommer så att du kan plocka på dem.
Ja. Men är det verkligen kul gameplay? Alltså, är det inte roligare? Alltså, som jag ser... Alltså, det jag lärde mig där var att jag nästan ville... försöka spela andra shoot-em-ups bara för att anta att de inte beter sig precis på det där viset och bara slänger saker rakt i ansiktet på mig på det. Alltså, att finns
det... Jo, det är precis så andra shoot-em-ups också.
Ja, men de har väl också något mer element av att man ska undvika och skjuta, alltså man kan förebygga skott genom att skjuta sönder saker. Här är det ju bara att det bara svärmar upp saker på liksom nolltid. Man hinner inte ens skjuta ner källan innan den har liksom, ja.
Men nej, jag förstår vad du menar. Men jag tycker det var skitkul att försöka både att hela tiden hålla utkik efter vad power-upsen kom samtidigt som gjorde allting för att maximera din överlevnadschans. Det var ju inte bara att du kunde egentligen ha ett vapen igång och stå helt stilla. Du var ju ändå tvungen till att
röra dig. Jo, det är klart. Man måste,
du måste ju plocka alla power-upsen, ja. Då står ju chipsen slut.
Och visst, man måste ju försöka, för det finns ju de här fienderna som kommer och skjuter laserstrålar och sånt. Du måste ju undvika saker såklart. Men det känns ändå samtidigt det roligare och jag tyckte inte om den här svärmmetoden fienden använde på mig. Då blev jag irriterad. Jag hade ända fram till korridor 7 så hade jag haft kul hela tiden. Då hade jag alltså känt att ja, jag dog här men då försöker jag igen för att nu vet jag ungefär vad jag ska använda för strategi mot fienderna och sådär hela tiden. Men där blev det liksom, då kände jag att okej, efter nu är fiendens förnyade förmåga är att bara svärma med en miljon fiender på mig.
Det gäller att ha rätt taktik också. För du får ju oftast en liten förvarning om när det är sådana här fiender som sprutar mängder av saker efter dig. Du ser ju, de har alltid en fjort nedanför sig i stort sett. Så du har kanske en sekund på dig.
Men just de här vulkanerna på sjunde som sprutar ut massa gröna små fyrkanter eller vad det är. De... Alltså, och där gick det jättesnabbt också.
De hinner du i regel inte ta med ditt vanliga vapen alls.
Nej, alltså man kör nästan rakt in i den här svärmen innan man ens hinner se den. Och då var det liksom bara matade på den här jävla specialvapen.
Handgranater.
Ja, handgranater säger vi att jag använder då. Om du känns bättre. Ja. Nej, vi tar och lyssnar på en låt igen. The Surface of Naiju från The Guardian Legend. Vad händer i den senare halvan av spelet då?
Vad räknar du som den senare halvan?
Ja, det vet jag inte efter korridor 7. Korridor 8, det har jag spelat. Men...
jag kommer ju inte ihåg vad som var i vad. Alltså,
men... det är egentligen samma sak hela tiden. Fast ja. Lite ny miljö, lite svåra fiender.
Bossar återanvänds.
Men bör man spela korridorerna i siffrordning helt enkelt?
Det går väl inte.
Nej, du kan ju inte göra så mycket annat.
Det är någon bestämd och man kommer inte så värst långt utan att gå in i de korridorerna som finns.
Jo, men jag menar när du har alltså fram
till du tänker på de här numreringarna av 11 och 1 till
ja,
10.
Det är det jag menar med korridorerna.
Jag tänkte mer att 11 till 20, det är sån här subkorridorerna, 1 till 10 är huvudkorridorerna.
Okej, men är slutbossen i korridor 10 då?
Aj, nej, han kommer senare.
Ja,
så man måste klara alla de här korridorerna.
Men kom de i år? Hur var det? Gick man in i korridor 1 och sen korridor 11?
Ja.
Vad var nästa? Var det 2
och... 2 och 12, 3 och 13, 4 och 14.
Ja, det var så. Ja. Det var det kanske. Jag tänkte aldrig på hur den här ordningen var.
Så är det.
Men de är ju inte... Alltså, de är ju inte svårare. De är... 11 till 20 numreringen. Nej. Det är ju inte svårare än 1 till 9.
Jag testade aldrig dem. För jag tänkte att det är nummer av någon jävla anledning.
För du får ju som sagt bonusföremål här. Du kan ju till exempel uppgradera styrkan på vapnet, skölden och du får lite sådana föremål.
Ja. Du kunde väl även få sådana Redlanders, alltså...
Ja.
Men
så det kan ju betyda att om jag hade kört båda korridorerna i varje område så hade jag varit mer kraftfull.
Där
jag
helt är. Klart.
Det hade du lätt varit, ja.
Vad fan.
Hade haft en större chans.
Jag hade bara tänkt att okej, det är korridorer. Eftersom den korridoren öppnar sig av sig själv, den andra högernumrerade, så tänkte jag att Det är något lurt och då ska jag inte in där just nu. Jag ska vänta tills jag kommer runt hela varvet och sen så går jag tillbaka ett varv till.
Jag har fullständigt förståelse för ditt resonemang där, men det är fel i detta spelet.
För att jag testade ändå kanske någon av de tidigare 11 eller 12 och så kände jag att det var lite svårare där än vad jag tyckte att det var typ, ja, 1 eller 2. Så att, ja, då tänkte jag, ja, då väntar jag med dem.
Ja, strategin var ju, alltså, utforska så mycket top-down du bara kunde och sen tar de där två korridorerna som fanns och sen när du kom vidare till nästa område, utforska allt top-down och sen de två korridorerna och sen håller man på så.
Ja, fasen. Ja, då kunde jag ju
och inte hoppa över några minibossar heller, för de ger också bra grejer.
Nej, de är också viktiga, väldigt viktiga. Ja. Mm.
De ger ofta sådana här sköldar och vapen, power-ups.
Och sköldarna gör att du tar mindre skada.
Ja, så du kan ta betydligt, ja, betydligt mycket mer stryk faktiskt. Alltså du kunde avgöra om du klarade en boss i en korridor.
Jag hade en extra sköld. Jag hade 3 sköldar och 3 vapenpower-uppgraderingar.
Det finns ju bara 4 vapenuppgraderingar. Så där var ju nästan maxlevelad.
Ja, okej.
Okay. Sköldarna fanns det betydligt fler av.
Ja, 7 stycken tror jag.
Ja, då hade jag behövt några till sådana där när jag kom till.
Och du kan ju hitta fler sköldar. Jag tror jag hittar 9 stycken i spelet. Men man kan bara ha 7.
Grejen är, alltså även om jag har varit ganska irriterad där när jag kom till 7-8 området, så har jag, alltså jag tycker inte att spelet är dåligt. Det var ju bara mer att jag blev irriterad på shoot-em-up-lägena och hur de var strukturerade.
Men det är lite som jag sa, det här med kontrollerat kaos. För att så mycket som det händer på skärmen, det är lite vad man får tåla i ett compile shoot-em-up. Ja. Det är så det är i compile.
Ja.
Men i andra spel så har du ju det tål ju, alltså det har man ju oftast ingen livmätare, utan där är det ju en träff och det är kört.
Ja, det hade ju aldrig funkat i det här spelet.
Nej. Det är väl lite för mycket bullet hell på det.
Ja, bullet eller fiende hell snarare, de bara slänger.
Ja, grejen är ju i detta spelet också att bullets är ju inte så där jättefarliga. Det tar du inte så mycket stryk av, men rör du själva fienderna så tar du
vissa fiender och sånt, det helt plötsligt bara pff, halva energimätaren. Man bara, vad hände det? Vad fan?
Bossarna framförallt.
Ja, visst.
Bossarna är livsfarliga.
Ta stryk av deras skott, men åk på dem så överlever du inte en sekund.
Ja, då bara försvann mätaren. Då var det väl lika bra.
Förutom om du har maxad sköld.
Ja, då tål man lite mer, men man ska helst inte röra dem.
Nej. Kunde man ta väldigt låg mätare utan att dö? Eller misstår jag mig? Jag får mig att vara jävligt. Alltså det är nästan noll på den. På någon boss, och då börjar man ju skärpa sig. Då klarar man ju dem helt plötsligt för att man ska. Ja, nu ska jag inte dö. Nu har jag som tåla en träff till. Då gick det oftast bäst när jag hade så lite som möjligt.
Livmätare. Jag förstår mig aldrig på heller varför livmätaren fanns både som en lång blå skala och en siffer vid sidan. Nej.
För ingen aning faktiskt.
Det är häftigt.
Dubbelt upp. Jag trodde ju först att siffrorna till vänster om livmätaren var typ energitankar, så att man hade den långa blåa och när den gick ner så räknade det ner en gång på siffran. Men det, så var det ju inte.
Oh, det kändes farligt att anta det.
Ja.
Men hur många gånger dog ni i spelet?
Ja, det var rätt många. Det kan jag säga.
Några stycken, jag vet inte.
Jag dog 5 gånger i spelet.
Ja, det gjorde jag betydligt många gånger fler.
Jag dog 5 gånger på första korridoren.
Jag dog i första livet på andra bossen. Där blev jag, för jag tabbade mig så in i helsikemiotonen, så blev jag fly förbannad. Jag gör inte om det här igen.
Ja, jag som sagt, jag kom till korridor 8 och då har jag bara spelat 8 av 16 möjliga korridorer dit.
Alltså, sen min andra death, det var när nu område 8. Och då hade jag ju glömt och inte hittat det här jäkla rummet med landens där man får sitt lösenord, där man även spanar när man väljer continue när man har dött.
Ja, just det.
Då var jag lagom glad att spela om en bra bit av spelet igen.
Mm. Ja, jag gick, alltid när jag hade fått power-ups och hämtat sånt så gick jag och letade upp ett sparområde. Alltid. Gick tillbaka.
Det sura om man dör så med alltså, och får göra om jättemycket. Ofta när du kommer tillbaka till den punkten där du dog, då är du betydligt svagare. För första gången du har kommit dit så har du i regel dödat många fler fiender för att du har letat dig fram dit. Ja. Andra gången springer du direkt dit och då är du betydligt... För din high score är ju faktiskt experience points också.
Ja.
Jaha.
Så du levlar med jämna mellanrum upp. Så
ja, det plingar till längre. Lite och då fylls ja. Allting på och ja. Grejer.
Det har med high scoren att göra. Ja, det är okay. ju dina experience points.
Ja. Ja, jag råkade aldrig ut för att jag behövde spela om några områden, för jag var väldigt noga med att okej, nu hittade jag en power-up här eller en sköld eller någonting, då sprang jag direkt tillbaka till senaste
spåret. Den strategin hade jag också.
Jag tänkte det är inte värt, det är inte värt att köra om allting igen nu, för att nu, ja.
Nej.
Den hade inte jag bara röjde på.
Ja, jag kan säga att jag har nog dött i alla fall 50 gånger.
Det var någon miniboss jag höll på med jävligt mycket, alltså innan jag fick grepp om. Det var nog den där som var som en typ en dinosaurieskalle på slutet.
Ja, vad gjorde han det där känner jag igen?
Den flög runt som en fan och jagar och sköt.
Ja, är det inte han som flyger sån här ellipsmönster?
Jag kommer inte ihåg. Men alltså, det var ju skitsvårt. Alltså jag fick ju hitta någon form av vapen som jag kunde skjuta iväg. Alltså jag tror det var de här som var lite målsökande. Så att jag bara kunde liksom dra iväg en sån. Och sen springa runt och undvika honom så gott det gick. Och hoppas att den här målsökande tog lite av hans skott på vägen medan jag fick liv power-ups.
Okay. Men vilken boss tyckte ni var störigast av de ni spelar?
Störigast?
Roligast var den här jävla hummern som var den lättaste av allihopa jag spelade.
Ja, jäklar, det var lätt den
här. Ja, det var nästan så jag trodde det var fel på den.
Ja, jag tyckte den här robot... Eller inte robot, vad heter den?
Fyrkanten.
Ja, den här som man bara kunde skjuta in i centrumet typ. Den försvann och sen ploppade den upp jämte dig.
Ja,
och
fyrkanten.
Släppte ut en hög missiler. Den tyckte jag var häftig.
Den,
men den var ju väldigt lätt. Den var ju väldigt lätt.
Ja, den var
man
jättelätt.
Man skulle bara vara vid sidan om den och köra med de här lasersvärden.
Nej, då... min värsta boss var den här hjärna slash tentakelsaker med ett öga i mitten.
Ja, så släppte ut det här långa sjögräset.
Ja, efter.
Fan,
hopplöst.
För det som är störigt är att förutom sådana här småskott som man droppar iväg hela tiden efter, så har han en jävla långt sjögräs som man spyr ut som växer sig ut ur munnen.
Och jävlar vad stryk man tar på det.
Den åker med honom tills den har nått en viss längd och då droppar han den och sen dröjer någon sekund innan börjar spotta ut den igen.
Men det beter sig inte den där grejen lite olika ibland också? Om man gör den längre så...
Han släpper den när han är i linje med dig.
Ja.
Men... Så börjar han skjuta ut den och du åker i sidan så håller han kvar den.
Ja, alltså, det är något jävla...
Till en viss gräns dock.
Ja, det tog...
Men är du rakt framför honom när han börjar, då släpper han den med en gång.
Ja, det tog mig två liv där i alla fall. Och, ja. Innan jag fick in...
Och den bossen återanvänds tre gånger.
Yep.
Okay.
Jag var aldrig glad på honom någonstans.
Och han blir ju bara svårare och svårare.
Ja, för jävlen.
Första var ju ganska lätt. Andra så var han väldigt snabb. Och den tredje gången så sköt han väl jättelånga sådana sjögräs.
Ja, han håller dem så jäkla länge så det finns så lite utrymme.
Han var inte så snabb då, men då han släppte ju jättelånga så det gick inte att åka runt dem.
Sen det avslöjades att jag skulle kunna köra igenom alla de här tidigare korridorerna så har jag gått upp och ner i mina funderingar om jag ska spela spelet igen. Men sen hela tiden nämner ni jobbiga mellanbossar och den här sjögräsjäveln återkommer två gånger till. Och är det som så här... jag vet
men
inte.
Men den absolut segaste bossen var ju en av de här... Vad hette han? Grin. Han som flög runt hade typ tre eller fyra ögon. Ser ut som en djävul.
Ja, han som... När man har skadat honom så börjar han skjuta ut massa ögon.
Ja, han kom även två gånger med.
Ja, han
en
är också...
Blå, en blå, den röda av dem. Fy fan vad seg han var. Han tål ju hur mycket som helst. Han vägrade ju dö ju.
Men det är bara på bossarna ofta att det droppar liksom power-ups emellanåt på dem och så man har någon...
Ja,
skjuter man
ju...
bara ner deras skott. Alltså, de skjuter ofta två former av skott. En sort som du kan skjuta sönder och en som du inte kan skjuta sönder.
Ja. Det finns ju en taktik i spelet som är väldigt bra mot bossarna. Det är att kör så gott du kan. När du är nästan död, då plockar du på dig det här vapnet som spränger alla fiender på skärmen. Och bara... mata det några sekunder för att du får massa extra power-ups också av fiender som inte finns men som ändå sprängs.
Okay.
Och då är det bara till att plocka på dig. Sen har du fullt liv igen en bra stund.
Det är bra.
den taktiken funkar mot alla bossarna och då är det ju mindre svar. Jag försökte undvika att utnyttja den så länge jag kunde.
Utom sjögräsmonstret. Du kan inte droppa några power-ups på de bossfighterna.
Det provar jag faktiskt inte på dem.
Nej, det är därför den var så svår också, för att det blev aldrig några power-ups.
Även om du använde den, det är vapnat.
Ja, det vet ju i och för sig inte, för det använder jag aldrig det.
Nej, för det, den springer ju, alltså den ger explosioner och framkallar power-ups av fiender som inte finns på bilden.
Yes. Det vet jag inte. Men alla de andra bossarna fanns det ju möjlighet att skjuta fram power-ups, men inte på sjögräs. Jo, absolut sista formen kunde du, för där kom du i det här meteorregnet hela tiden. Så.
Ja, precis. Annars så har han ju inga objekt som är fiender, utan det är bara skott han har. Mm. Ju.
Men var är slutbossen då?
Slutbossen kommer ju efter du har sprängt.
Ja, slutbossen kommer efter du har klarat spelet.
Jaha. man ska säga. Ska man klara alla korridorer då, alla 20 eller mer?
Ja. Du klarar sen allting, du spränger basen.
Ja. Då var då jag började plocka fram min mobil, tänkte fotobevisa.
Japp. Jag fotade explosionerna av den här planeten och tyckte det var så snyggt, och sen bara fortsatte det sen.
Då är det så, what the fuck? Nu slängde jag ner mobilen och slängde mig in i soffan igen. Nu jävlar är det på allvar, tänkte jag.
Det är härligt.
Jag vet inte vad det där ska nog föreställa, att det är ett sånt där, ett sista monster som kommer när du är på väg tillbaka till jorden eller någonting sånt.
Ja, det låter som en helt trolig tolkning av det hela.
Ja, okej. Okay. Och det är också någon liknande som åker upp och ner och...
Han åker upp och ner och fram och tillbaka.
Han är så fin, sista bossen.
Han är snygg.
Han ser ut som ett riktigt monster. Ett öga i mitten, så här grinande mun. Ja,
med långa armar
som åker ut mot dig.
Japp.
Det var inte särskilt svårt, tyckte jag inte.
Jag dog några gånger. Ända tills jag kom på att man kan åka upp längst upp i vänstra hörnet. Sen aktiverar du ditt sånt här vapen som skjuter wave. Alltså de här bakåt. Eller snett neråt bakåt. Sen är det bara att hålla in knappen.
Ja, okej. Okay.
Så skjuter du, om du har tillräckligt mycket chips. Du behöver nog vara ganska hög level. Ja. Jag tror jag hade 8000 chips eller någonting när jag klarade spelet.
Okay. Så jag har ju 800 just nu.
Jaha, okej.
Okay. Då har du en bit kvar.
Ja.
Men det är bara till att stå där uppe i vänstra hörnet. Hålla in knappen med det vapnet.
Kommer jag dit en dag så vet jag. I alla fall. Slipper jag.
För är man där, då slipper man.
Ja, vad ska jag säga för Erik?
Ja, för är man där uppe så slipper man hans armar och skit han kör med fram. Alltså, han tar ju rätt mycket stryk om man rör honom. Men han kommer inte åt dig där uppe.
Jag kommer ihåg, jag hade sånt problem vid område 8. För där missade jag hinten till hur man låste upp korridoren. Jäklar vad jag höll på.
Vilken hint var det?
Ja, det var den här att du skulle avequipa alla dina vapen. Och sen trycka på no use.
Att du ska använda ett vapen fast du inte har något equipat.
Ja, precis. När du är inne i det här sparrummet och får kod och sånt, så aktiverar du ju koden genom att equipa eller avequipa ditt vapen och sen trycka på sekundär vapenknappen.
Ja, just det.
För att komma åt koden. Likadant ska du göra i det rummet. Och jag höll på och jag sköt och jag sprang och jag stod stilla. Och jag sköt och jag sprang och höll
det
på.
Det gjorde jag nog bara av en ren slump, tror jag. För jag hade väldigt sällan något vapen equippat i top-down-läget. Det var bara när det var miniboss-fighter jag brukade ha. Jag använde aldrig på vanliga fiender. Använde jag aldrig något specialvapen.
Jag körde med specialvapen här till. Alltså jag bara handgranaterna. That's where the fun part is. De var mina favoriter helt klart.
Ja, handgranaten var det senaste jag fick, så jag har aldrig faktiskt ens testat det. Men det låter ju som att det är något jag ska anamma.
De är starka och ju mer du uppgraderar, desto större område får de när du spränger. Så det är senare när du har tredje nivån på handgranaten, så är det bara att slänga ut en handgranat, sen kommer ingenting i närheten av dig. Bara spring vidare direkt.
Okej. Okay.
Och de är starka i förhållande till hur mycket skada de gör för sina chips.
Okej. Okay. Bra att veta. Har ni något mer ni vill säga om? Vad ska vi...
Jag gillar ju... Min favoritboss-spelet var ju den här Gradius-tributen. En av bossen.
Den här som ser ut som ett rymdskepp.
Det ser ut som Vic Viper ungefär.
Han som öppnar upp sig i fronten och drar ut en jättefet laserstråle.
Och sen lossnar frontdelen från bakdelen och då blir det lite besvärligt. Och
sen skjuter han massa laserstrålar istället.
Ja, och då, han blir förbannad.
Jesus, han blir förbannad och jag blir rädd.
Men han ser ut som Vic Viper tycker jag.
Ja, lite.
Det måste vara en klar...
Lite grann, ja.
Ja, varför inte?
Men det var en lätt boss.
Ja.
Jag hade lite problem med han i början. Men jag lyckades till slut.
Så länge fronten satt kvar så var det ju jättelätt att bara vara lite vid sidan av honom och skjuta. Och sen när fronten lossnade så aktiverade jag min ljussabel och bara körde upp och mashade honom. Han dog ju på 3 sekunder då.
Nej, för det var just när fronten hade lossnat och han sköt ut massa laser snabbt som jag hade lite problem med honom.
Ja, jag hade mycket problem i början tills jag när jag bara matade med mitt vapen. Men ja, Lenny, vad tyckte du om spelet då?
Jag tyckte att det var lättare än förväntat. Det var inte alls så krångligt som jag hade. Jag var ju samma tanke där som Fredrik, att nu får man sitta och göra anteckningar och sitta och köra med fack och testa.
Och jag var lite förberedd på det där att typ ta fram kollegieblock och rita och skriva upp de här koordinaterna var man hade varit.
Ja, men det var ju ungefär samma som jag tänkte. Jag hade också fått intrycket.
Jag började rita en karta det första jag gjorde och markerade lite. Sen så insåg jag bara, men jag ser ju kartan här, jag vet ju, det är ju inga problem. Fredrik, du som innan så pratade du om att du tyckte spelet blev alldeles för svårt senare och skrattade nästan åt det. Och...
Ja, jag vet inte riktigt.
Var det dina gamla minnen från förr? Som...
Ja, det var nog det. Alltså, jag minns det som det där att man har inte en aning var man ska ta vägen. Alltså, man går bara runt i cirklar och man vet inte var man har varit. Och...
Nej, det blinkar på kartan och härjar. Alltså man...
Jag var kanske dummare förr. Jag är speciellt smart nu. Men...
Det var vi nog allihopa. Sen har vi insett.
Eller var det kanske att man spelade det på en tid när man inte var så high på engelska så att man aldrig...
Ja, det blir nog väldigt svårt. Ja, kan du inte förstå hintarna så är det ju klart halvt omöjligt att komma vidare.
Det var ju någon sån här shoot at the sign. Då skulle man ju skjuta på den här skylten där det står vilken korridor du är.
Ja, det står faktiskt shoot into the corridor, står det på hinten. Det kommer jag ihåg för att jag tyckte den var så underfundig.
Ja, det är konstigt. Men, ja, och jag hatar inte spelet. Men, det är väldigt blandat. Jag tycker om vissa delar tycker jag jättemycket, speciellt så här top-down-action-delarna tycker jag är jättehäftigt när man går runt och skjuter och hon ser fräsig ut och hon blir, alltså jag tycker, det är snyggt spelet med och allting, men det känns lite för mig som har lätt
att
dö.
Det är ett enformigt gameplay är det, ger ju liksom
jag har ju väldigt svårt ingenting för det här. Nytt. Ja, och du som har klarat Ghosts and Goblins. Kan ju ta dig. Du kan ju bara slå huvudet i väggen tills du kommer. Jag blir så här. Okej, nu ska jag köra det här. Nu dog jag. Okej, nu gör jag det en gång till.
Jag tyckte shoot'em up-delen var roligare än top-down-delarna.
Ja. Det är bra att någon tycker det.
Märkte ni förresten det där att man kunde gå genom
vissa av de här
väggar, alltså, jag tror inte det är meningen att det skulle gå egentligen. Det var ju såna röda block som typ spärrade av delar av så att man typ skulle gå upp två skärmar och gå runt. Men gick man emot väggen och lite uppåt och sköt och så, då gick man igenom väggen.
Jag hittade en sån serie. Jag trodde först det var en hemlighet, men sen började jag inse, nej, det här är nog bara dålig programmering.
På ett ställe så gick jag med rakt in i ställe med en vägg. Sen gick jag ut och sen kunde jag inte komma in igen. Nej, okej. Ja.
Det funkade på massa ställen. För det var ett ställe jag gick igenom där jag såg en sån här power-up. Alltså, det var ju ofta en sån här fyrkant med lite bruna block och sen var det en röd sån här power-up i mitten. Så såg jag där. Men då var det en sån här väg runt som att jag skulle behöva gå en lång väg runt. Men jag gick igenom vägen in och tog power-upen.
Vi kan väl säga att man, om man är beredd på att det är lite enformigt och att man får nöta lite, så tycker jag ändå man ska spela Guardian Legend.
Jag tycker det största minuset med spelet är nog ändå musiken. För det är det som finns är jättetrevligt, men det är så korta slingor som upprepar sig.
Ja, det är liksom inte imponerande på så vis. Ljudeffekterna är bättre i så fall om man ska ta ljudmässigt.
Ja, de är jättetrevliga.
Ja.
Men tyvärr så har de även valt att ha många av skottljuden och sånt i kanaler för just musiken. Så när det blir mycket så försvinner ju en del av musiken just för när fiender sprängs eller träffas eller
sånt. Jag tyckte på slutet var ju det, alltså, eller på slutet, så fort man hade fått alltså autofiren, så var ju stort sett det enda man hörde var ju skottljuden, för man höll ju in i skjutknappen hela tiden.
Ja, men jag tycker det är gött när man går runt i top-down-läget och bara skjuter med sina så här breda jävla massa skott och det bara bara öster sönder saker. Det var härligt. Jaha, nej, det får räcka för The Guardian Legend. Men om 4 veckor är det dags igen, Lenny.
Då är det dags igen. Ja, jag hade en liten diskussion med Fredrik innan här. Gick igenom vilka format vi hade haft och tänkte att SNES har vi ändå kört en del av, fast jag var lite sugen på det.
Mm-hmm.
Tänkte, Mega Drive var inte så länge sedan, för det var ju precis innan Golvelius.
Ja.
Och nu hade vi ju NES igen, och NES har vi också haft lite av. Så jag tänkte, varför inte ett nytt format som vi inte haft tidigare?
Jaha.
Nämligen Nintendo 64.
Oj!
Så nu går vi in på lite nyare områden av retrospelen.
Lite klossar.
Och ni känner alla till min favorit rosa runda klump. Det är ju Kirby 64 vi ska spela.
Ja, och det har jag på Virtual Console på min Wii, så det kan jag spela där. Wow.
För Kirby, det är ju bäst.
Ja. Kirby 64, är det Crystal Shards?
Ja, det är det.
Ja, nej men ja. Det är ett spel som jag har på min så här ska spela-lista. Så fort jag...
Ja, och finns det väl inte någon som kan tycka illa om?
Nej, det har jag svårt att tänka mig att jag kommer gnälla mycket på.
Kan det bli det positivaste avsnittet någonsin i videospelsklubbens historia?
Ja, kanske. Men jag hade väl tänkt att klara... Jag tror jag håller på med något Kirby-spel som jag hade tänkt att klara först. Men jag kan skita i det. Jag kommer inte ihåg vilket det är riktigt.
Nej, men du kan ju inte bara ge upp Kirby-spelen.
Nej, det är inte det att ge upp. Det är bara att jag glömmer bort vilket det är. Är det Mouse Attack? Jag inte har klarat ännu.
Men först ska du klara Valundra.
Nej,
eller inte Alundra, vad säger jag? Jag menar Klonoa.
Ja, men jag har ju bara slutboss-striden kvar nu. Och jag klarade inte det igår mest för att jag låg i sängen och hade sån jävla obekväm vinkel så jag fick spänna nacken och det blev helt här. Nej, jag kan det här mönstret nu, jag vet vad jag ska göra, men jag orkar liksom inte bli helt, jag var trött också. Så det är Klonoa. Alltså. Ja, jag kan prata om det nästa vecka.
Låter mycket som ursäkt det här. Men ja, tills nästa vecka, då ska du fan med ha klart av det.
Ja, det är absolut. Vilket bra spel det. Men nästa avsnitt blir det vanligt danska speltitlar, vad vi har spelat och nyheter.
Lite allmänt kött från oss.
Och veckan efter det så är det temaavsnitt och då blir det ju retrospelsmässan tema eftersom vi har varit på retrospelsmässan. Och,
hurra!
Så får vi prata av oss om det.
Vad vi har köpt och vad vi har sett och vilka vi har slagit på truten för att de inte lyssnar på oss.
Ja, det kanske blir många.
Det är inte farligt.
Så se till att ha lyssnat på oss. Men ja, det gör ni om ni hör det här. Fan.
Ja.
Ja. Ni är säkra. Ja, det var allt för avsnitt 116.
Och retrospelet Guardian Legends.
Spela det.
Do it.
Hej då!
Hej då!
Hej då!